Du lyssnar på en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.
Från Ravlunda norr om Simrishamn på Österlen kommer en av landets kändaste serietecknare. Hon är också en av sin generations mest prisade kulturpersonligheter. Bland annat fick hon för 4 år sedan Expressens satirpris och förra året tilldelades hon Dagens Nyheters kulturpris. Som serietecknare debuterade hon i bokformatet för 10 år sedan med albumet 100% fett. Sedan dess har hon tecknat en rad olika album, varav det senaste Kunskapens frukt från 2014 kanske är det allra mest uppmärksammade. Nu under våren har hon även setts tillsammans med Horace Engdahl i tv-programmet Liv och Horace i Europa. Till det är hon också manusförfattare för teatern och så radiopratare där hon bland annat deltar i poddarna Lilla Drevet samt En varg söker sin podd som hon gör tillsammans med författaren Caroline Ringskog Ferrada-Noli här på Expressen Kultur. Det här är 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Liv Strömqvist.
Ska vi kolla lite hur du låter då? Du bara säger vad som helst.
Okej, jag låter så här. Jag sitter här i vardagsrummet och tittar ut genom fönstret och det är fint väder. Och jag kommer kanske prata lite så här eller prata lite högre. Mm. Någonting i den här stilen.
Det är en vacker vårdag i Malmö när vi ses hemma hos Liv Strömqvist i hennes lägenhet som ligger på en lugn gata i centrala stan. Medan jag sätter upp mikrofonerna i vardagsrummet berättar jag för Liv Strömqvist att jag planerat en speciell ingång till just det här samtalet. Det handlar om en stor fråga som det kanske inte finns något svar på, men en fråga som blivit allt viktigare för mig med åren. Det är en fråga som också fördjupats när jag läst Liv Strömqvists seriealbum. För det handlar om något som hon ständigt återkommit till i nästan allt hon gjort. Det är en fråga som hon angripit från många olika håll. Kritiskt, satiriskt, humoristiskt, folkbildande, avklädande och djupt allvarligt om vartannat. Helt enkelt, varför har män och kvinnor så svårt att leva tillsammans? Men vi börjar med att angripa det ämnet från ett lite annat håll. Och det är genom att prata om den kraft som kan vara så farlig, lustfylld, överväldigande, underbar och närmast förgörande.
Minns du första gången du var förälskad?
Ja, det.
Hur var det?
Ja, men jag kommer nog också bara ihåg det som en slags smärta, liksom. Som jag inte vågade agera på av rädsla för att liksom bli avvisad. Men det var jätteliten. Alltså det jag tänker på när jag frågar så, det är något jag tänker på när jag kanske är 7 eller så. Ja.
Men hur kändes det? Om du bara kan försöka liksom återerinra just den känslan.
Jag vet inte, det är så här, det är liksom obeskrivbart på något sätt som är bara liksom det är någon slags så här förhöjd verklighet på något sätt, att när allting blir så här typ vad ska man säga, illuminera, vad heter det,
upplyst.
Allt är upplyst.
Hur blev det sen i tonåren
med just den här förhållandet?
Eller blev det, om man börjar
sen
där, blev
vi
det,
är ihop idag.
Det är så alltså. Och det är ju otroligt romantiskt alltså. Det är ju den äkta kärleken. Ja, tänk att träffa rätt så tidigt. Ja. I 7-årsåldern.
Ja. Det sjuka är att, ja, nej, men jag tror faktiskt det liksom händer faktiskt oftare än vad man tror, att folk fortsätter vara ihop med folk som de blev kära när de var så små faktiskt. Jag har flera exempel på det.
Mm. Det är faktiskt sant. Mm. Jag tror ju mycket på det där att det man vill när man är 5 år, det är en sanna öde.
Mm-hmm.
Lite det som det man vill jobba med och kanske den man var kär i. Kanske inte just den personen, men den typ av person.
Mm.
Jag blev också väldigt så där förälskad i, ja, men faktiskt 5-årsåldern.
Mm.
Och det här är ju svårt att förklara egentligen. För egentligen ska det väl inte finnas någon typ av drift i en 5-åring. Men jag var djupt förälskad i den åldern.
Mm. Jo, men precis. Ja, men det tror jag också, det där med att vad man vill göra och så. Eller att det kan finnas en... Om man har tur, så kan man hitta det tidigt, vad man ska göra. Om det inte finns för mycket andra liksom, så här störningsmoment. Och...
Vem ville du vara i den åldern då?
Ja, men jag har också känner igen mig det du berättar, att jag har alltid gjort samma sak. Alltså jag har alltid gjort det som jag gör nu, fast alltså, jag har alltid ritat och skrivit och berättat och liksom gjort ungefär samma sak sen jag liksom började kunna typ så här, och läst jättemycket. Sen 4-5 års åldern typ så har jag hållit på med ungefär samma sak. Och de teckningarna som jag gjorde när jag var... Komposten. De teckningarna som jag gjorde när jag var så här 5-6 års åldern, de liknar ganska mycket de teckningarna jag gör nu faktiskt.
Hur handskas du med förälskelser i vuxen ålder då?
Handskas med det så här. Och hur menar du då?
Hur påverkar det dig? Är det samma upplysta känsla, illuminerade? Finns det en illuminerade kvaliteten i förälskelsen? Finns den kvar?
Ja. Eller tror du att det är starkare när man är liten? Jag tror att det är samma sak hela tiden. Det hör man ibland så här pensionärer som det är så här totalt...
Absolut, jag tror det är samma, men det svåra är ju när man är 30 eller 35, det är ju att man lever så intimt förbunden i ett socialt, samhälleligt, politiskt sammanhang där man kanske inte kan agera ut allting på samma sätt som när man är 5. Fast det är ju svårt när man är 5 också förstås, för man har ju inget språk för det. Det är därför kanske någon går fram och liksom slår någon i huvudet med en spade när man egentligen vill ge någon en kram. I och för sig finns det ju de som går fram och slår med den här spaden i 35-årsåldern också. Men jag tänker att det är mer komplicerat i vår ålder.
Ja, fast jag tror också att jag... jag tänker också... Eller jag har känt kanske... mer liksom tacksamhet inför att känna förälskelse, att vara förälskad, att jag har känt att det är liksom det är ett tillstånd av nåd typ, och att det är inte uppkommer ändå så himla ofta, alltså så här riktigt stark förälskelse har jag, är 38 och jag skulle säga så här, riktigt extremt stark förälskelse kanske jag ändå varit med om bara kanske 3 gånger. Max. Alltså. Vad säger du?
Ja, men jag tänker att det här är... Det finns ju egentligen, i grunden finns det en djup mystik här. För att förälskelsen går ju bortom förnuftet.
Ja.
Och särskilt om man är en sån här tänkande... grubblande person, så kan ju förälskelsen försätta en i ett ännu större kaos, för att den rycker undan mattan på en på ett faktiskt livsavgörande sätt.
Mm, absolut.
Men jag tycker också att den är intressant för att den är en sån brutal, men samtidigt i vissa fall då fantastisk brygga mellan människor. Som att det är som att världen vill kasta två personer mot varandra. Och hade de liksom suttit och kalkylerat ut det här så hade det aldrig hänt. Men nu händer det ändå.
Mm.
Och för mig som alltid har liksom sökt det magiska i tillvaron på något sätt och tyckte att det varit för lite magi, så är det här en av de få liksom magiska sakerna som vi har kvar.
Mm,
och det verkar finnas, nästan alla drabbas av det.
Om man har tur så kan man drabbas av det. Men för det är också så här... ja, men precis. Det är ju en jätteträffande bild den där som så här, fanns i antiken. Det där med att det är en liten ängel som skjuter någon med en pilbåge.
Mm.
För att det är ju exakt så. Jag såg en dokumentär som handlade om... vad heter det? Afrodite-kulten. Och den handlade ju i mångt och mycket, alltså just hela den här, så här gruppen människor kring Sappho, för det var ju väldigt mycket unga kvinnor som var, och det tror man ju var en Afrodite-kult som var där på den ön, och att liksom unga kvinnor åkte till den ön och liksom var i cirkeln kring Sappho, och det man gjorde då var att man höll på liksom med olika så här, liksom att på olika sätt försöka liksom handskas med eller blidka den grymma, maktfullkomliga och också liksom helt underbara Afrodite. Så hela den där, att liksom man dansade och sjöng och hade musik och liksom på olika sätt. Ja, det finns liksom spår med Afrodite-kulten som var så himla stor också så här, i närheten av Akropolis, just att man, det var, fanns liksom olika sätt man gjorde med så här unga, just det, så väldigt unga flickor som höll på med den där, som någon typ av, ja men så här, man kan tänka sig som nunnor typ, fast nunnor inom den här kärlekskulten istället, men just att det man ägnade sig åt var att försöka blidka också den där förälskelsen, för det är ju en nåd och någonting som är fantastiskt, men det är också någonting som såklart kan ha en så här förgörande kraft och förstöra människors liv och så där. Så det är ju något som är farligt också.
Jag trodde att jag hade koll på vad den skulle handla om redan innan jag läste den. Ja, jag visste ju att Liv Strömqvists seriealbum Kunskapens frukt var en folkbildande och humoristisk genomgång av synen på det kvinnliga könet och på den kvinnliga sexualiteten genom tiderna. Ändå blev jag faktiskt chockad. Jag trodde att jag vetat hur illa det varit, men det visste jag inte. Och jag inser att det kan låta som att jag varit naiv, men att
övergreppen varit så stora, att besattheten vid kvinnors kroppar och sexualitet varit så djup. Jag hade faktiskt inte riktigt fattat det. Inte förrän nu. Dels kom det här då från olika religiösa grupper och personer, men också från läkarvetenskapen som särskilt under slutet av 1800-talet når en närmast hysterisk nivå när det gäller rädslan för den vilda kvinnliga sexualiteten. En rädsla som bland annat leder till fruktansvärda kirurgiska övergrepp. För den som inte läst Liv Strömqvists seriealbum kanske man behöver förklara att det här verkligen är en säregen kulturform. Man skrattar och här finns inget fördömande eller uppfostrande. Men samtidigt som man skrattar åt det absurda i till exempel den långa problematiska historien kring mäns syn på kvinnor, så finns det något väldigt effektivt i de enkla teckningarnas berättarteknik. För här blir stora, svåra historiska skeenden tydliga. Och en röd tråd dyker upp. I det här fallet är det nog sexualiteten. Och här finns något djupt gåtfullt. En gång i tiden, för länge, länge sedan, sågs nämligen den fria kvinnliga sexualiteten som något heligt. Det fanns en helighet i den kvinnliga lusten, en helighet kring den kvinnliga kroppen. Men synen förändrades och det som var heligt började ses som något syndigt. I Liv Strömqvists bokhylla står en märklig skrift som kanske kan ge oss några ledtrådar kring den här förändringen. Hon kommer snart ta ner den och läsa några kärleksdikter som är uppemot 6000 år gamla. Boken heter Inanna, skymningens drottning.
Jag tror att den där supernegativa inställningen till sexualitet och förälskelse och passion och liksom sexualitetens extas och så, att den användes ju jättemycket inom ramen för religion i väldigt många religioner, innan liksom de mer monoteistiska religionerna som var mer patriarkala tog över, så kristendomen, islam, judendomen. För att om vi tittar på hinduismen och sådär, så finns ju den sexuella extasen liksom med i det religiösa. Men jag tror att man liksom tog bort eller slog ner på det så mycket därför att det var en konkurrent till det gudomliga. Liksom för att sexuell extas är liksom för lik den totala gudomliga lyckan. Liksom.
Ja. Men för att det är ju intressant hur kvinnan först är helig och sen blir syndig.
Mm.
Det är inte en slump liksom. Man kan se det inte. På väldigt många olika håll.
Det är ett krig som, eller det är en jättestor historisk förändring som sker då.
Mm.
Men vänta, apropå det där med, vänta, jag måste bara läsa.
Mm.
Ja, men till exempel den här diktsamlingen som fanns i Sumer.
Mm.
Eller det här är liksom dikter som... Har du läst de här dikterna?
Nej.
Apropå så här hur sexualiteten var helt ihopkopplad med det religiösa, så var det ju verkligen så typ i Sumer, och många av de här texterna som skrevs då har liksom så här plockats upp och använts sen typ i Höga visan och så.
Mm.
Men då finns det en diktsvit som handlar om liksom det heliga bröllopet typ, som är så extremt sexpositiva. Mm. Eller vad man ska säga, eller som bara handlar på, liksom bara tar det som en del av alltså fruktbarheten, sexualiteten, lyckliga, det är lyckan i allt det. Och liksom att det inte finns någon nevros kring det alls, uppfattar jag i de här. För sen händer ju någonting som är jättestort, som är det att man vill ta bort det från det religiösa och skilja allt det från det religiösa. Och där i så kommer det också verkligen så här nedvärderingen av kvinnokroppen. Också med barnafödande, tänker jag, och hela den här grejen med... Ja, men därför att barnafödande var ju också en sak som liksom i fruktbarhetsreligioner hade liksom väldigt hög status. Ska se om jag kan läsa. Du kan klippa bort det här som du inte tycker att ska vara som sumeriska dikter.
Jo, men det är nu det börjar bli intressant. Det här är ju mitt fokus.
Ja, just det.
Idag och alltid. Jo, men för att det här... Jag kan prata lite medan du bläddrar. Då. Mm. För att det här sätter någonting på spel, både i samhället och mytologiskt och teologiskt, men också i ens eget liv.
Mm.
För att har man känt... Det finns de som möter Gud på gatan, eller i skogen, eller i en susning i vinden. Det kanske jag också har gjort. Men jag har framförallt mött den här starka formen av förälskelse, som är en dragningskraft som är... Den är enorm. Den är inte så stark så att den, och den går inte att bortförklara. Sen så finns det ju alltid sådana hjärnforskare som säger att det är liksom det där är första steget i liksom reproduktionen. Vi behöver den där skjutsen för att våga ge oss in i någonting. Och hade inte det hade inte den här dopaminchocken funnits, så hade vi aldrig vågat eller kunnat hänge oss åt varandra. Men jag tror inte riktigt på att det där är hela sanningen, utan jag tror att det finns någon typ av mystik i det. Men om man tar det på allvar så väcker det så många, många, många andra frågor kring just sexualitet, kön, allting.
Mm.
Där det idag inte finns så många svar.
Nej, verkligen inte. För det är ju så här, en av de stora mysterierna som vi inte har någon som helst kontroll över, alltså just där förälskelse, det är någonting som man inte kan bestämma över då. En av de få sakerna som vi fortfarande absolut inte kan bestämma någonting över. Man kan inte bestämma när det ska ske, vi kan inte bestämma att vi vill sluta ha den här känslan, och eller att vi vill fortsätta ha den, eller det, eller döden är ett annat sånt där, sån där grej liksom, som är så här, vi vet inte vad som händer eller när eller ja. Men förälskelse är absolut en sån grej. Får jag läsa lite grann från det här, från den här sumeriska dikten.
Och den här boken heter
Inanna, skymningens drottning, och det var alltså, det är så 6000 år sedan i Sumer, så dyrkade man ju då en gudinna som hette Inanna, och hon gifte sig med en man som var en vanlig människa som hette Dumuzi, och de firade liksom ett sånt heligt bröllop, och det här firade man så här en gång om året i Sumer och gjorde som en ritual, och då läste man typ upp eller sjöng de här texterna som finns kvar. Det är typ något av det äldsta som är skrivet på jorden, det är skrivet med kilskrift, alltså det äldsta skriftspråket. Och då har de olika repliker. Jag ska bara läsa, jag bara tänker på så här, om vi ser på så här, vad heter det, vår syn på kön och sexualitet och hur det är i de här texterna. Inanna sa: Åh, låt oss fröjdas över mitt sköte. Snart ska det ge honom glädje. Det ska ge honom glädje. Mitt sköte bär nymånens skönhet, denna himmelska båt, denna oplöjda jord på steppen, denna damm där fåglar samlas, mitt välvattnade fält, mitt eget sköte, jungfruns sköte, den öppna välvattnade kullen. Vem ska plöja den? Mitt sköte, härskarinnans sköte, den fuktiga välvattnade jorden. Vem ska dra dit en tjur? Dumuzi, alltså mannen, svarade så här: min käraste, min älskling, din moders ögonsten, min saftiga vindruva, din mun är söt som honung, din blick är ljuvlig. Kom, min älskade syster, ditt tal är ljuvligt, dina läppar är söta som honung, dina kyssar är ljuvliga. Kom, min älskade syster, ditt öl bryggt på korn smakar gott, dina läppar är söta som honung. Vörten av din malt bryggd är välsmakande. Kom, min älskade syster. Ja, det fortsätter på det här sättet. Men menar bara liksom hängivelsen till den, vad heter det, fysiska sexualiteten inte står i motsättning till det andliga.
Vad tror du skulle hänt med vårt samhälle om det här var en helig skrift som lästes varje söndag i heliga tempel?
Stor skillnad, tror jag.
Mm.
åh, mitt heliga sköte, jag vill fridas. Ja, men så är det ju verkligen inte. Och det är ju liksom en, tror jag, ett trauma för kvinnor att det inte är så. Alltså att ens kropp istället ses som något liksom smutsigt eller något som man ska skämmas för eller dölja. Eller. Och att kvinnlig sexualitet är något som inte ses på samma sätt som manlig sexualitet. Och inte ges samma liksom, utrymme i bilder och i det offentliga rummet och i relationer mellan män och kvinnor.
Jag ser lösningen. Eller vi kanske måste starta en gudinnekult.
Nej, det tror jag inte.
Tror du inte? Jag tror att det skulle fungera ganska bra faktiskt.
Däremot så är det så intressant när man bara ser de där representationerna. Därför att som när jag började göra den här när jag gjorde mitt serialbum om kunskapens frukt som handlar just om mitt heliga sköte. så är det faktiskt så här, det är faktiskt väldigt helande måste jag säga att hitta alla de här gamla representationerna av kvinnokönet och kvinnokroppen som är så otroligt, alltså väldigt aggressivt angripen sen då liksom i kristna texter. För då är det ju, jag menar hur det var någon, den här Arnobius av Sicca som skrev det här, kvinnans kropp är en stinkande säck full med, alltså det finns ju så mycket sån där otrolig aggressivitet och och då tänker jag att den nivån av aggressivitet också måste vittna om att liksom, som jag säger, kvinnokroppen, fruktbarhet, sexualitet hade heligdomlig status i högre utsträckning eller så i fruktbarhetsreligioner. Det är ju inget som är särskilt konstigt med det, men just att liksom att det var en maktfaktor som behövde slås ner också, för hade det inte varit det så hade man inte behövt vara så aggressiv som man är. Jag menar, varför bryr man sig om en sån sak som mens till exempel, som en sån här totalt liksom, jag menar, varför ägnas det sida upp och sida ner i Bibeln till exempel om hur orent det är eller så. Det måste ju, tänker jag, tyda på att det finns har funnits en konkurrens gällande typ helhetskonkurrens, därför att mens är verkligen sån här grej också som om man letar efter mystik i tillvaron och så, som hänger ihop med liksom tidvattnet och månen och hit och dit, och är man minsta lilla lagd åt det hållet, och om man då skulle vara ett naturfolk som skulle bo någonstans och inte ha någon aning om hur naturkrafterna funkar och se det här sambandet och att det kommer med den här månads upprepning och att man blöder utan att dö, att det är något väldigt dramatiskt, att blodet också kommer från sköte som såklart är jättekopplat med födelse och död. Det är klart att man tillmäter det, eller att det får en laddning liksom, som inte bara är så här, det är en kroppsvätska, utan laddningen blir liksom, eller det som det brukar kallas så här sakra, som är heligt och samtidigt farligt. Så den grejen har varit med mens jättemycket. Farligt och heligt samtidigt. Och sen kommer det här skiftet där det bara blir orent och vidrigt liksom. Och sådär.
Du lyssnar på 60 minuter med mig, Erik Skylt. Dagens gäst är Liv Strömqvist. Vi tar nu en kort paus för reklam men är alldeles strax tillbaka. Hur ska vi idag göra för att uppgradera kvinnans helighet?
Jag tror inte att kvinnan ska vara helig eller behöver vara helig alls. För att kvinnan är i så jävla hög utsträckning exakt samma sak som mannen. Mm. Typ exakt samma sak.
Men helig så menar jag liksom vördnadsvärd. Inte på det där sättet på piedestal.
Nej, precis.
Men precis som barn är heliga i vårt samhälle idag. Det är en ganska fin helighet. Man slår inte barn, man försöker lyssna på dem. Barnens helighet tycker jag vi kommer ganska långt med i dagens samhälle.
Ja, man måste ju säga att man har kommit långt med kvinnans, alltså om vi tittar på kvinnofrid och sådär, så har det ju skett ett stora framsteg där också. Men just när det gäller, det är också något med, tycker jag, med sexualiteten och alla de här driften och krafterna och förälskningen och sånt som också inte är något som kanske ens behöver ha ett språk eller kan ha ett språk eller behöver avtabuiseras eller att avtabuiserandet är viktigt eller så, utan det är någonting annat liksom, och det är inte alltid gott, eller det är inte moraliskt korrekt, det är inte uppbyggligt, det är inte alla de här sakerna, det bara är vad det är. Och det som jag tror är viktigt när det gäller frågan med kvinnor är att jag upplever då liksom att det fortfarande är så, och det är faktiskt liksom lite liksom, tror jag, arvet från hela den här 1800-talets liksom läkarvetenskap och otroliga fokusering. Alltså, det skedde också ett skifte när man liksom på något sätt utplanade då liksom kvinnors egen vetskap om sin egen kropp och reproduktion och barnafödande och liksom alla de här grejerna, i och med också hela liksom grejen med häxbränning och allt det här. Men just att man på något sätt fråntas rätten till liksom sin egen kropp eller känner dem om sin egen kropp. Så. Och att den också i mångt och mycket i våra liksom så här västerländska samhällen har liksom lagts över på sådana saker som typ så här Socialstyrelsen eller, liksom, eller, just så här, eller kanske någon informationsbroschyr eller hela det här språket hela tiden. Och det är ju det som Foucault i sexualitetens historia liksom handlar om, det här viljan att veta och viljan att klä alla de här kanske då mystiska och mer eller djupt psykologiska, vad man nu än vill kalla det, heliga slash farliga, det här sakra, man kan kalla det för sakra, alla de sakerna, jag vet inte om det är bra att alla de sakerna blir föremål för en, att man gör en broschyr och delar ut i skolan liksom din farliga sjuka sexualitet som, nej men för att mena, alltså, det behöver kanske inte ens in där så här, information eller jo, men det är klart det behövs in information på ett basalt plan, men jag tror snarare det handlar om någon själv, alltså självkänsla av att man själv kan typ kontakta de grejerna och själv vara alltså ta. Det handlar liksom om, tror jag, rätt mycket om så här självförtroendet, att själv äga det. Därför att, och det där är liksom en väg som typ man måste vandra själv. För att det är så himla mycket i vårt samhälle nu präglas också. En superstark grej är ju att allting är så här experter hela tiden. Man behöver liksom experter till allting, så här, hur man ska inreda, hur man ska få sina barn, vad man ska äta, hur man ska träna, vad man ska liksom allting, hur man ska hålla på med sin ekonomi, hur man ska vårda sin hud. Allting är så här en expert, och sexualitet definitivt hela tiden frågar någon säger det här och det så här. Och då liksom ganska mycket nu när jag har hållit på att prata om mens och så är folk bara så här, åh, då behövs det liksom ännu mer information, ännu mer expertis och ännu mer så här. Det tror inte jag alls, utan jag tror liksom att istället att det där att själv äga det och det som skulle kunna ske i högre utsträckning tror jag liksom är det horisontella utbytet eller samtalet där man delar kanske erfarenhet på ett annat sätt. Och man inte behöver vara tyst så om olika saker, utan man kan prata till exempel om olika sådana saker. Men däremot det här liksom vertikala kunskapsutbudet, att det ska finnas en expert som typ informerar en mindre vetande, och det är ju alltid typ en kvinna då, helst en ung kvinna. Man pratar ju hela tiden om unga kvinnor också, så här liksom att unga kvinnor behöver veta det ena och det andra, och unga kvinnor så här. Men unga kvinnor, det finns ju jävligt fina, jag tycker, jag tänker på så här Monica Fagerholms Diva eller något sånt där, en så jävligt bra bok som handlar om det, om en ung kvinna som liksom äger sin egen fantastiska unga sexualitet, som också kan vara helt klar, eller förstår du, som också kan vara helt fulländad, som inte behöver vara föremål för någon typ av utveckling eller information eller så här. Så
men om vi bara ska dela erfarenheter då, hur har du gjort för att komma till rätta med den här hemliga sakran, den underströmmande farliga i dig?
Ja, jag tror inte att jag liksom har så här kommit till rätta med det eller så där, eller att jag vet så jävla mycket mer om det än någon annan. Däremot tror jag mer, alltså det som kanske har hänt i och med att, det som kanske har hänt med mig i och med att jag har blivit äldre är väl med den där grejen att man, alltså till exempel sådana saker som förälskelse eller passion eller den typen av grej, att kanske när jag var yngre tänkte mycket mer att det var något som liksom gick att kontrollera och något som gick att tänka kring på vissa sätt och så. Och sen kanske nu kanske jag bara liksom mer vad heter det, liksom ger upp inför livets olika underverk slash katastrofer. Och så.
Men en annan svår fråga då. Finns det något som är genuint kvinnligt?
Vet inte. Jag var ju på den här litteraturbåten och då träffade Susanne Brögger.
Berätta bara vad det var för båt.
Just det, jag var på tidningen Vi har en någonting som de kallar för litteraturbåt, som är att det är 5-6 författare som är på en kryssning, och så kommer det ombord passagerare, så håller man föredrag och lyssnar, men då umgås man med de här författarna. Och en av de andra författarna som var på båten var Susanne Brögger. Det är verkligen en av dem som har skrivit allra mest om exakt de där grejerna. Och det är också en av mina så absolut största så inspirationskällor. Och när jag var ung så läste jag, kanske läst Crème Fraîche, liksom du vet, 10 gånger. Men, jo, men då diskuterade vi vid bordet så här, finns det någon egenskap som bara kvinnor kan ha? Och finns det någon egenskap som bara män kan ha? Och då sa hon, för först så säger man ju så här nej. Direkt. Men då sa hon direkt så här, finns det någon egenskap som bara kvinnor kan ha? Och då sa hon direkt så här, kyskhet.
Du kan bara kvinnor då?
Ja, men liksom att så här, det är någonting som är superkvinnligt. Ja. Eller liksom så här. Men det handlar ju också om att jag tror så himla mycket att könsroller, eller jag menar, till oändligt mycket större del än vad vi kan föreställa oss är sociala konstruktioner också, och ser så himla olika ut i olika samhällen och olika också liksom allting med erotiska begär och sådär, för det är ju alltid så här att att folk håller på och säger att det där är biologiskt och man känner att det råds begär efter kvinnobröst, men sen i vissa samhällen så är kvinnobröst totalt avsexualiserade och ingen tycker att kvinnobröst är attraktiva, men om i samma kultur skulle få se en ankel som ingen bryr sig om, eller sådär, så att liksom hur vi vara liksom kartor för att erotisera varandras kroppar är så himla beroende av kultur och vad vi har lärt oss och hit och dit. Och men just kyskhet, alltså jag menar, hur våra könsroller är konstruerade nu, så är det svårt att tänka sig kyskhet som en manlig egenskap. Alltså en egenskap som finns hos en man. Det var så, därför tyckte jag var rätt så bra svar ändå. Men om det finns en egenskap som bara kvinnliga, jag vet inte. Det är en jättesvår fråga. Alltså... Jag tror faktiskt, nu är det som en risk för att låta självgod. Jag tror att jag har haft ganska onevrotiskt förhållande till det där. Jag har alltid känt mig, alltså jag har alltid gillat det klassiskt feminina väldigt mycket. Och haft en så här superstark dragning till det. Jag kommer ihåg att jag läste en sån intervju med någon person som var så här könsöverskridande, som berättade att han brukade gå runt i affärer och så här stryka över så här vackra tyger och bara känna sån längtan till det och sådär. Och då tänkte jag så bara, ja, det där är alla tjejer typ, eller liksom också vissa män. Men ja, men just den här grejen att så här, typ älska en fin sko till exempel, eller en något sånt där. Så har jag alltid varit till exempel väldigt mycket och haft ett ganska så onevrotiskt förhållningssätt till det. Att jag är tycker om de här feminina fetischerna, eller vad man ska kalla det. Så om jag det här kanske är för sig långt från ämnet.
Nej. Okay. Men du kanske inte heller har haft något problematiskt förhållande med män på en personlig nivå.
Jo, verkligen. Ja, men sen, alltså, det som jag tror att jag... precis. Men då kanske jag har känt mig så här... Det som jag har känt problematiskt, eller jag har känt mig kränkt av, eller så här, det är då att jag inte har... Att jag har varit i situationer så här ganska tidigt där jag kände att det liksom inte var tillåtet på samma sätt att vara de här sakerna som kodas som manliga, nämligen så här, kanske en skapande, aktiv person som berättar hur någonting är, eller alltså så här, att vara den grejen också. Utan att det då liksom har funnits en förhoppning eller förväntan eller önskan om att man bara ska vara det där andra som är den här då lyssnande vackra kärlet för någonting liksom. Och jag kommer ihåg att jag kände igen mig så otroligt mycket de här sista raderna. Edith Södergran-dikten till exempel, som är så här: du sökte en blomma och fann en frukt, du sökte en källa och fann ett hav, du sökte en kvinna och fann en själ, du är besviken. Det där kommer jag ihåg att jag läste den på gymnasiet och kände igen mig så enormt mycket i. Och då är ändå skrivet för jättelänge sedan och alla har kommit överens om att så ser inte tonåriga killar på tonåriga tjejer längre. Och sen upplevde jag så himla, himla starkt att det där berättade om min liksom verklighet.
Men tänk om den dikten sätter fingret på det svåra i alla relationer. Jag tror ju att det också är så att kvinnor ser någonting i mannen och fann en själ och blev besviken.
Mm.
För att det är väldigt svårt att umgås på ett själsligt plan. Det är inte lätt. Det är mycket lättare egentligen att falla in i det här. Vi är olika, vi förstår inte varandra. Det här är ju svårt att prata om, för det finns ju inte riktigt något språk för det. Jag känner att det här av alla samtal jag har haft senaste året, så är det nog det här det svåraste. På ett sätt för att det är väldigt personligt intimt. Fast på ett sätt är det ju inte det, för man pratar ju om saker som precis alla känner igen sig eller varit med om. Men det är någonting som... Det blossar ju upp debatter om jämställdhet, manligt, kvinnligt, makt, strukturer, om och om igen i offentligheten. Mm. En av de stora schablonerna senaste åren, eller schablonen, ja, men en stor, har ju varit detta om kulturmannen, där en viss typ av manliga egenskaper har problematiserats. Jag själv kan tycka att det är en liten nostalgisk debatt, för att den som följer kulturlivet vet ju att pengarna och inflytandet är borta sedan länge här. Så att de män som verkligen vill utöva makt på det här sättet man kanske kunde göra på 50, 60 och 70-talet, de har dragit någon annanstans. De har nog blivit... De har gått från kulturmän till finansmän. För där kan de verka oinskränkt. Och det är väldigt få som problematiserar den rollen. De som försöker, det dör på en kvart. Men i de här debatterna så är det som att jag gång på gång längtar efter att någon skulle komma in och mäkla fred och hitta det läkande mellan då män och kvinnor. För det behöver ju ske i personliga, liksom ens egen relation. Det går inte att ha det här kriget. Det går inte, man går ju under. Och men jag tror helt enkelt på fred. Men frågan är då hur vägen till fred, könsfred. Man pratar mycket om könskrig, men hur ser vägen till könsfred ut?
Det finns faktiskt jättemånga feminister som har skrivit om det där. Alltså Victoria Benediktsson var ju en sån person till exempel. Hon skrev den här Fru Marianne som slutar i sån fred. Där hon är liksom... Det handlar om en kvinna som är gift med en man och de har otroligt dåligt. Och hon har någon affär med någon annan, men det slutar med att hon liksom så här, ändå bestämmer sig för att stanna med den här personen. Och liksom så här... Så det finns ju så många som har tänkt på det där faktiskt.
Vad tror du själv?
Vad som är vägen till könsfred? Ja, det tål verkligen att tänkas på. Jag tänker på så här, det finns så många... Men det är ju svårt, därför att jag tror liksom att om man ska kunna... Om vi nu pratar om heterosexuella relationer så måste man... Eller jag tror liksom att för att det ska kunna... funka. Jag vet inte, därför att jag är absolut ingen expert på det här. Men en sak som jag tror är att båda parterna måste liksom tro på det och ge sig hän och ägna sig åt det som en tvåsamhetens kyrka och religion. Liksom. För att och upprätthålla de olika ritualer och liksom, vad heter det, viga sitt liv åt det i princip, om det ska kunna, och då kan det inte vara i det liksom någon tvekan om att så här... Alltså jag tror i alla fall det är svårt att få det funka på något sätt ifall man hela tiden tänker så här: det här är också typ min fiende, eller det här är också en arena där vi liksom, där det ska utspela sig ett större så här rättviseprojekt, eller utan där kanske det måste vara något helt annat som pågår. Jag vet inte, jag vill bara lägga in det här, där kanske man också måste typ så här avskaffa självet typ, eller alltså man måste hålla på något helt annat där, men kanske är det så. Och och då är det ju så här, men och det är klart att det är svårt att kombinera, för jag kan också vara så här lite grann, jag kan vara lite så allergisk mot fred när det gäller politiska projekt liksom, därför att exempelvis så här, feminismen hade liksom aldrig kommit någonstans som vi hade pratat om fred, och Victoria Benediktsson blev också med rätta liksom kritiserad av andra feminister för att de skrev den där fredsboken, därför att den typen av saker, jag menar, då levde de i slutet av 1800-talet när kvinnor inte hade någon, alltså liksom inget att vinna på att säga att nu ska vi ha fred med er. Vad fan ska de ha det för? Alltså jag menar, det är väl bara att, alltså därför att grejen också att det går liksom inte riktigt heller att bortse från att det är en konflikt, därför att det är en konflikt som handlar om makt. Och det kommer liksom inte att bli, alltså det är samma sak som att så här, därför att jag tror inte att män liksom kommer ge ifrån sig makt och har aldrig gjort det historiskt sett utan att det verkligen finns en organiserad kvinnorörelse som ställer de kraven. Och så liksom i det livet eller i samhället så här, så tror jag att det måste vara så att det kanske inte kan vara så här trevlig stämning, det kanske måste vara så här, även om det är tråkigt och jobbigt. Men däremot liksom, så ja, så jag vet inte vad jag ska säga mer än att så här, det finns en, faktiskt en konflikt där och mellan just det här kanske ändå att man måste ha en slags obrottslig solidaritet till tvåsamhetens kyrka om man ska kunna vara i tvåsamhetens kyrka. Och samtidigt kanske det pågår en annan strid där man upplever eller liksom att kvinnors rättigheter och status och sådär, att det måste ske liksom politiska framsteg. Och de måste nog ske via krig, eller inte via krig men via liksom konflikt kanske. Eller det är svårt att tänka sig att de skulle ske genom en handskakning faktiskt. Eller jag menar, så har det aldrig sett ut. Det har ju varit otroliga offer för att det ska komma hit. Man tänker på suffragetterna eller något sånt där.
Men du har ju lyckats hitta en egen stig där du kombinerar krigets uppriktighet med tvivlets och försoningens, nu blir det stora ord här, jag försöker hitta det, försoningens ljus. Och det är ju att ha ett folkbildningsprojekt kring just detta krig, men göra det med humor.
Ja, kanske det. Det humor är lösningen. Ja, men precis. Jo, men humor förutsätter.
Ja, ja. Mm.
Jag vet inte, men det är också sådär liksom att jag är inte, alltså såhär, jag, nej, det är, ja, precis, därför att, men det är också så här. Men du känner inte aggressivt angripen när du läser de där serierna, eller? Som representation?
Nej, absolut inte. För nej, att jag uppfattar avsändaren, det vill säga du, som en person som också har självinsikt. Det går ju nästan inte att syssla med humor utan någon typ av självinsikt, i och med att humor handlar om att klä av föreställningar. Och är man blind för sig själv så kan man ju nästan inte vara rolig. Alltså det går ju inte. Så på något sätt så är ju humorn nyckeln på många sätt. Även om de mest hårdföra skulle säga att det var att då bäddar man in saker i liksom ett mjukt skönt täcke.
Precis, ja.
Den kritiken har ju alltid funnits. Men okej, okay, en sista fråga då. Vad kan man säga kring allvarliga ämnen med hjälp av humor som man inte kan säga på något annat sätt?
Alltså man kan ju prata om ämnen, allvarliga ämnen helt utan humor, och om jättehemska ämnen helt utan humor, såklart. Det är ju liksom jättevanligt att göra det. Men jag tror att nej, jag vet inte. Det är svårt att teoretisera kring humor, därför att jag vet inte varför jag använder det. Men psykolog sa till mig en gång att humor är försvarsmekanism tydligen mot smärta eller något sånt där. Och kanske aggressivitet och olika sådana känslor. Och då skulle man kunna säga att hela mitt yrke liksom är sjukdomsförklarat på det sättet. Eller liksom att det är så här ett sätt att deala med jättetunga saker som och om man hela tiden skämtar om det så kan man, är det lite lättare liksom att hålla på med det. Och sen tror jag bara det är för att humor är så himla vanligt att, alltså jag menar alla människor som är i svåra situationer, inte alla människor, men det är vanligt att människor är i väldigt svåra situationer också skämtar. Och att ja, folk som är roliga också är djupt olyckliga. Liksom. Så det finns ju en absolut kombination där. Fast jag är faktiskt inte djupt olycklig. Jag är ganska lycklig.
Du har hört 60 minuter, ett program för Expressen Kultur med mig, Erik Skylt. Dagens gäst var Liv Strömqvist. Mailadress till oss är 60minuter@expressen.se. På Twitter där har vi hashtaggen 60 minuter. Musiken som spelades var som vanligt Kimiko Ishizaka som spelade ur Johann Sebastian Bachs Goldberg-variationer. Brendan Kinsella framför den aria Bach på piano. Kevin MacLeod spelade stycket Snowdrop. Och sist här hade vi Ludwig van Beethovens första pianosonat i F-moll. Pianist var då Daniel Vissey.
Det här var en podcast från Expressen Kultur. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se och på iTunes.